Idag är det den 24 oktober 1982. Min pappa, Carl Boväng, snart 90 år gammal, berättar minnen för mig, Birgitta, yngsta dotter. Jag skulle så gärna vilja veta lite grann om hur det var när pappa åkte på sin första skolresa. Ja.
Jag gick ju då i mellanskolan, som det hette på den tiden. För fröken Wennerström. Och när jag var ledig ett par dagar eller någon vecka. Vad skulle jag få då? Om jag då kunde tala om min resa när jag kom hem.
Hur gammal var pappa? Hur gammal var pappa?
Ja, jag gick i... Jag var nog bara... Jag var 11 år.
Ja.
Så jag var rätt så hygglig. Jag började sent i skolan.
Varför det då?
För jag kunde inte prata rent.
Nej.
Det där var S och F. Det var svårt för mig. Jag kunde aldrig säga... fartyg utan jag sa tyg.
Ja, det var ju bra.
Och det hade de väldigt roligt åt sig. Kan du säga fartyg då? Ja då, sartyg sa jag. Ja. I alla fall så gick ju mamma och jag till vet du nu. Vi skulle åka med båten ifrån en båt som heter Perennes till Gävle. Fortsätter. Ja, i alla fall så gick ju resan riktigt bra.
Men hur långt fick ni gå först då? I kilometer?
Snartrabotarna heter det.
Ja.
Och... det låg in till Karlholm.
Hur långt kunde det vara ifrån Lövsta?
Två mil.
Ja.
Och när vi kom, det var vi skulle hälsa på moster Beda då. Och Wahlström alltså. Där skulle vi bo. Och Anna, alltså moster Anna, hon var gift med en... försäljare som heter Johansson. Och Johansson var någon försäljare för tyg, för kläder tror jag. Och åtminstone tyger. För han kom in, han tog mig med till stan. Och han letade upp chefen för just den här firman. Och då gick vi ut på en restaurang. För de skulle dricka punch.
Ja.
Och då serverades även ett glas åt mig. Punch. Och jag förstod inte bättre än jag följde med. När de drack så drack jag. Men tråkigt nog så klarade jag upp det i alla fall.
Ja, det var väl bra. Var det första kontakten med starkvaror?
Annas man hette Johansson, tror jag. Så det gick ju bra allting. Och jag kom hem också till vad bodde de då? Utanför Gävle som heter... Och där var jag i alla fall så... så hörde vi efteråt, mamma och jag, eller mamma rättare sagt, att vi skulle åka båt hem också. Och då hade visst... måste beda uttryckte på det viset att hon hoppades att Johanna skulle få bli sjösjuk när hon åkte hem.
Varför det?
Så den va? Det är den vinter som er mamma talade om. Det var någon som talade om det för mamma. Så
elakt.
Det var syskonkärlek det också.
Ja.
Ja. Jo. Men som sagt var jag var inte så mycket med i stan. Kanske jag var en eller två gånger. De hade ju stort slakteri utanför Gävle som hette Hemlingby. Hette det. Ja. Åtminstone det var en. Sen senare då så en händelse i Hemlingby. Då jag var telefonist så ringer moster Beda en dag och säger att nu kan du gå hem och tala om för heter systern då. Hon hade glömt sin fina vinterpäls kvar hos henne i Hemlingby. Och nu var den borta. För de hade haft eldsvåda. Allting hade brunnit upp.
Oj.
Det skulle jag gå hem och tala om för. Vet du då?
Bodde hon på Bruksgatan hon också? Bodde hon på Bruksgatan?
Nej, hon bodde vid Kvipro.
Ja. Ja.
Vad heter hon då? Ja, jag minns inte.
Mm. Men hur länge var ni på den här resan? Hur lång tid var ni borta?
Ja, jag var nog borta en vecka.
Ja. Och så åkte ni båten och så gick ni de sista milen då hem sen.
Ja, fick vi gå hem.
Hade ni mycket att bära då?
Nej, det hade vi nog inte. Nej. Men för oss då till exempel, för mig då, 2 mil.
Ja, det var långt.
Ja.
Ja.
Men så var det på den tiden. Beda till exempel var ju hemma på Lövsta. Och hon skulle ta en kurs i Gävle. För att hon skulle bli... Skulle stryka starksaker.
Ja.
Och då bodde hon antagligen nere i Hemlingby hos moster Beda. Men det där var klart. Och Beda hade fått köpt en vad ska jag säga, en spis. Som hon satte strykjärna på.
Mm.
Spisen lutade så här. Och strykjärna var gropiga i botten som hon strök. Och man funderade att det kunde bli slätt på kragen. Men det blev det. I alla fall så det Beda skulle komma hem.
Mm.
Så morbror Emil som var i Västbypo då. Då hade han varit inne i Gävle med någonting som skulle säljas på torget. Och Beda skulle få åka med honom hem. Och ha den där strykmaskin med sig hem.
Mm.
Och hur det var. Det var ju 6 mil mellan Lövsta och Gävle. Och Emil hade väl antagit någon skrinda eftersom han hade haft varor med sig till Gävle. Och där så hade han väl lastat den där lilla strykmaskinen också. Den var inte stor. Den är stor.
Mm.
Och nu... När de kom hem till Lövsta då saknar de strykmaskin.
Nej.
Och har strykmaskin, om nu, hur har det gått till, det vet jag inte. Men i alla fall så Emil sätter sig av veda och kör tillbaka med hästen igen, trav.
Ja.
För att leta efter den där strykmaskinen.
Ja.
Och författning också.
Vilken lycka.
Och den där strykmaskinen hade kommit bort. Jag misstänker att det var lite sprit i det hela. Och kanske att det var lite krångligt med körningen.
Mm.
Skulle jag tro. Mm. Jag tror det efteråt. Jag minns det där. I alla fall så hade ju Beda, hon hade ju stryk hemma. Då hade hon små vedlappar som vi fick såga oss i vedboden och elda med i den där spisen. Det var inte stor lucka, inte. Det var det elda för henne. Och det var ju mycket strykning som hon hade tagit emot utav härskapen som äter på den.
Så hon hade det hemma?
Ja.
Ja.
Ja då.
Ni stod eldade med små vedpinnar.
Men hon hade lite att göra i alla fall med det här då. Fick tvättat kragarna då. Och fotorna då.
Mm.
Så de skulle stärkas då. Så.
Mm.
Stärkas.
Ja, just det.
Och så strykas efteråt. Stärkas och torkas.
Hur mycket äldre var Beda än pappa då?
Beda var född 78. Va?
78. 15 år.
Ja, sånt där.
Ja. Det här var alltså när pappa var bara 5-6 år då någonting.
Ja.
Som hon strök och ja. Mm. Men när ni nu kom tillbaka då från den här resan till Gävle, farmor och pappa.
Vi kom tillbaka.
När ni kom tillbaka,
ja.
Och pappa kom till skolan.
Ja.
Vad hände då?
Ja, då skulle jag ju tala om det. Det talade jag om förra gången också. Då skulle jag tala om som det var. Vad jag hade upplevt. Och det var. Jo då, det var stora hus. Förfärligt stora hus som jag aldrig hade sett förut. Ja, och så var det många handelsbodar.
Ja.
Då sa fröken butiker så. Ja, just det. Butiker heter det. Handelsbodar och rum. Ja.
Men var det allt pappa behövde berätta det? Så var det...
Ja, jag vet inte om det var någonting som jag inte minns.
Vad jag har förstått förut när pappa har berättat det här, så var det ganska så, var pappa blyg och det här var ganska besvärligt att behöva berätta. Jo, vad jag har hört förut när pappa har berättat, så var det att pappa var blyg som liten. Att pappa var blyg.
Blyg?
Ja, och tyckte att det här var besvärligt. Och behöva berätta.
Ja,
för
tror...
klassen.
Ja.
Hur många klasser hur många klasser gick man i skolan i början på 1900-talet?
Det var när jag började i småskolan. Det var två klasser.
Mm.
Och så i mellanskolan var två klasser.
Ja.
Och storskolan då, det skulle vara tre klasser. Men vi satt i samma bänkar alltså. Det var 3A. Det var sista klassen där. Och det var då slutade jag var 1907. Då gick jag och läste också.
Mm.
Och... vi hade en magister som hette Sjöholm. En mycket sträng lärare. Och vi fick sjunga morgonbönen och all. Och Sen så minns jag det att, att vi, det var en gammal gubbe, en lövsövergubbe som sågade ved för skolan.
Mm.
Och vedboden var alldeles i närheten. Och där höll vi visst på när vi hade ledigt från skolan. Jag menar, vi var ju lediga vissa minuter, 10 minuter eller någonting, mellan klasserna.
Mm.
Och då hade vi hjälpt den här vedsågaren att såga ved in i vedboden. Men då hade ju, då var det, vi skulle kasta upp ved och vi hade vedsågen här. Och så hade vi bredor så att det inte skulle ramla ner. Om det var jag eller de andra pojkarna som kom på att vi skulle såga sönder den breden så att ben skulle ramla ner. I samma veva så kommer magistern, Magister Sjöholm, in. Och den som såg vidare talade om hur det hade gått till.
Mm.
Att jag hade antagligen då kapat sönder den där bredan. Mm. Och då sa Sjöholm, kom ut nu allihop. Då tog han mig i örat och så smällde han in.
Ja.
Så jag fick en riktig örfil. Men jag sa, jag inte var jag ensam om det där. Inte så.
Nej.
Men
det var bara pappa som fick stryk då? Var det bara pappa som fick stryk?
Ja.
Ja.
Fick en riktig örfil så. Och jag hade...
Var låg skolan någonstans?
Ja, skolan ligger kvar där den ligger nu. Alltså, med magasinen.
Ja, där uppe mot Fegatan.
Ja.
Vid kyrkan ungefär.
Ja, just det.
Ja.
Ja.
Ja. Mm.
Ja.
Och på den tiden måste ni ha haft skördelov och...
Ja, och potatislov också.
Ja.
Ja. Och men det mesta vi fick lära så var att vi skulle kunna bibelhistorien utan till och katekesen utan till.
Mm.
Och gymnasi eller geografin var inte så noga med. Men naturläraren, det var mer intressant.
Mm.
Men det fick de hålla på med år efter år.
Och
sen skriva då. Ja. Skrev rätt skrivning.
Och välskrivning.
Ja.
Och betyg fick ni i alla ämnen.
Ja.
Hela skolgången.
Ja.
Hur många elever... Var det i hela skolan ungefär?
Det var många.
Det var ni.
Det var många. Vi var det. Ja, nu var vi... Ja, jag kan inte säga, men...
Kunde det vara 100?
Nej.
Nej,
nej, det var 100. Men vi säger 80 då.
Mm. Gick ni hem på lunch?
Och... I stora skolan och sista klassen så fick vi sitta efter kunskap. Och jag kom femte i bänken. Det var flickorna Moni heter de.
Ja.
Och Gustav Moni.
Ja.
De kunde bäst.
Jaha. Och... Vem var det som fick sitta sist då?
Ja, jag minns inte.
Nej.
Det var många rader i skolbänkarna.
Så den som var duktigast fick sitta längst fram?
Ja.
Det var ju naturligtvis helt fel, för den skulle väl ha suttit långt bak.
Ja, just det. Ja, en gång då så skulle vi naturligtvis med, under Magister Sjöholm, då skulle vi provsjunga. Då fick vi komma fram en och en och sjunga. Om vi sen skulle kunna få vara med i sångföreningen eller någonting sådär. Och jag fick också komma fram. Inte gick det någonting.
Inte? Minns pappa vad pappa sjöng för någonting då?
Och sen inte. Jag minns inte vad vi skulle sjunga egentligen. Ja, det var någon sån där folkvisa. Ja. Nej. Magisterföraren var alldeles vit i huvudet. Så vi, han gick under namnet Gråskallen.
Ja.
Det var inte annat att prata än. Där kom Gråskallen.
Fick ni gå hem på frukostrasten och äta, eller hade ni matsäck med?
Nej, vi fick gå hem och äta. Men de som har lång väg alltså, som de som är från Spjupo, de har ju mat med sig. Men de fick komma hemma till oss och äta.
Ja.
Och duka upp på ett litet bord.
Till farmor alltså, till farmor och farfar?
Ja.
Ja.
Men de som var mera långväga, de fick sitta i avklädningsrummet och äta då.
Mm.
På den tiden. Det var inte som nu det inte.
Nej, det var nog lite annorlunda.
Ja då.
Någonting som jag också har undrat lite över är hur mycket djur hade ni på ägde ni farmor och farfar? Hur mycket djur hade ni? Det djur. Fanns ju lag då.
Vi mamma hade tre vuxna kor till mjölka. Och så hade hon en årskalv, och så hade hon gris, och så hade hon får, en 4-5 får, och så hade hon höns till sköta.
Var gick fåren någonstans? Gick fåren?
Ja, fåren på sommaren då så släpptes de ut på beta, jag minns inte var de går, gick någonstans. Ja, det var någonstans som gick och beta i hagen.
Ja.
I hagen. Men
klippte farmor dem själv och tog hand om ullen?
Ja.
Och karda och spann och allt det här.
Ja.
Och så vevde hon sen kläder till er.
Ja.
Hon måste ha varit duktig.
Hon var duktig. Kunde allting. Och det var mycket sällan som mamma fick sitta tillsammans med oss vid matbordet. Hon skulle stå i spisen och laga fram maten. Jag minns inte om kanske en eller två gånger som jag minns att mamma fick sitta på bordet och äta med. Och det som hon åt, det var när hon tog i spisen.
Mm.
Sådana tider.
Ja, pappa sa att det var farmor som hade djuren. Gick farfar inte i ladan?
Pappa, han är kom i lagen någon gång på söndagmorgnarna och hjälpte mamma med dynghögen. Men annars så var pappa han var upptagen på sitt hönsa.
Ja, men farmor fick ju i alla fall 7 barn.
Ja.
Hade hon inte hjälp i lagen under sista delen av sin graviditet heller? Den...
Peter vet jag inte hur det var. Men Therese och Hanna, de deltog aldrig i lagen. Det var ju så strängt att när mamma var dålig så skulle vi naturligtvis Therese kunna hjälpa till att mjölka. Men hon kunde inte. Hon hade inte fått lärt sig mjölka. Så Therese gick till Emma i fyrkanten. Eller då hon bodde på Norrgatan och fick Emma till hjälp. Så han och Therese, de hjälpte inte så mycket till i det hela inte. Utan mamma sköt allting. Han var enastående så. Och ge i handen och ge, skulle ju handla allting. Jo då. Mamma skötte det hela.
Ja, men farfar hade ju också ett ganska ansträngande arbete.
Ja, mycket, mycket. Han fick ju aldrig, jag menar, känna sig som folk, hur jag måste säga. Han fick ju alltid vara arbetskläder jämt och ständigt.
Ja, men var det inte så för de flesta på bruket? Ja. Jo, så då, det var lika.
Alla.
Ja. Vad hade han för arbetstider då?
Då jag minns så var det, då hade det 6 timmars skift. Men tidigare hade han 4 timmars skift. På de 4 timmars och 6 timmars skiftena, då skulle de gå hem och äta och vila i labby. Och hur det gick till, jag förstår inte att de klarade sig.
Vad var labby?
Det var där de fick ligga och vila.
I smedjan?
I ett hus in till smedjan.
Ja, men det var på arbetet i alla fall. Ja.
Och där eldade de med träkor. Och så alltid ostar inne. Ostar jämt där. Så de förstår inte att de klarar sig. Så då, när de kom in så var det bara att lägga sig med kläderna på. Och så var det en som ropade då, när det var färdigt, att tidigt var klarar upp. Det var bara det. Men
arbetade de sen och stod på sånt här jordgolv?
Nej, det var väl i alla fall trägolv.
Det var det.
Ja. Mm. Men i Hammarn då var det ju stengolv.
Ja. När började farfar i smedjan?
Jag vet inte.
Nej. Men han hade haft olika arbetsuppgifter i smedjan under sina...
Jag tror nästan att han började med i smälthärden. Samma som från början till slut.
Ja, men visst hade farfar... Visst fanns det många olika yrkesgrupper så att säga i smedjan, olika grad.
Ja, mästare och mäster Sven och dräng.
Ja.
Och så var det kolskjutare. Och så var det reglerare. Och så var det de som... som rektor som var, kallades för räckare, för att de som räckte ut stå smältan under hammaren. De kallades för räckare. Och där var det också räckarmästare och räckersmätt. Pappa var ju mäster Svennan.
Ja.
Och det var ganska underligt i alla fall. Tänk på hemma på Lösa och graven. Då ligger pappa, mäster Sven då. Och sen på sidan så ligger mästaren i Lösa på samma sida. Va?
Och vem?
Mäster Tillman.
Tillman.
Ja. Mäster Claes Tillman.
Ja. Hur var det med ledighet?
Hade slotter med ledighet.
Slotter.
Och så hade de ledighet på midsommaren.
Mm.
Och så lite på julen också.
Och så söndagarna.
Ja.
Ja.
Men inte hela söndagarna. De drog på i härden klockan 6 på söndagarna på kvällen.
Ja.
Då skulle de ner. Så det var ingenting. Men lördagkvällarna hade de ledigt då.
Sen har jag hört förut pappa berätta om midsommarfesten.
Ja, ja.
Det var någonting som...
Det var i alla fall... Det var ju två lag. Ett smedslag och ett hantverkarlag. Som de fick dansa på. Det är två lag som de fick dansa i. Det här smedslaget och hantverkardaget, det skulle också höra till på midsommar att de skulle bjuda på midsommarölet som en brygga till jul.
Mm.
De stå i iskällare till midsommarafton. Det tog de upp och då var det fullt lagrat och gott och rusande. Då tog de det. Det var stora tunnor. Stora tunnor. Det var så 200 liters tunnor tror jag.
Var det De Geer som ägde det här?
De Geer, ja.
Ja.
Han höll det med malt då. Och det som skulle vara för ingredienserna. I alla fall så gick en å rätt igenom där de hade danslaget. Där på ena sidan hade de då det här dricksbordet. Där vissa utav hantverkarna och smederna turas om på vissa midsommardagar. Och tjänstgöra då och bjuda på öl. Och sen då på midsommarafton då innan laget skulle börja eller dansen skulle börja, då kom de alltid ner ifrån herrgården, baronerna och de som hade främmande på herrgården. Då skulle de alltid bjudas på ölet först då. Då kom de då och smedna då, de hade smör glas och hällde i och bjöd damerna och herrarna då. Och sen var det musiken då. Det var ju musikår också på Lövsta på den tiden. De spelade då på midsommaren på laget. Och sen var det bara att dansa hela natten.
Mm. Det är en fest. Då var det fest.
Då var det fest.
Mm.
Och så innan de fick då på dagen före midsommar så fick vi alltid bud att ungdomar skulle gå och plocka blommor till majstången.
Mm.
Och den kläddes dagen före midsommar, tror jag. Midsommarafton. Dagen före midsommarafton. Och den låg färdig då, resning då, klockan 6 på midsommarafton.
Ja.
Då kom alltid förvaltaren och hans sällskap ner. Och då stämde musikåren upp. Men då tidigare då på eftermiddagen i femtiden tror jag, mellan fem och sex, då kom alltid spelmännen, harpspelarna. Det var Tegenborg och Anna Bergens pappa som bodde alldeles in till oss på sista tiden. Och så var det en som hette Jan-Erik ifrån Kärven, spelman, spelade. Då tog de in då på förresten jag var många gånger och tingade de här spelmännen att de skulle komma då på viss tid. Ola och de kom och fick förtäring då på världshuset. Och sen då när de var på närmaste till sex, då var det uppställningen med de där två för oss och harpar. Och så förbi där vi hade haft midsommartunnorna ner i källaren, så var det en backe upp som hette Iskällarbacken.
Ja.
Och när de kom till den här backen, då skulle de spela Iskällarbacken.
Ja.
Ja, det har du hört förut.
Ja. Nej, jag har inte hört dig berätta det här, men jag hör, kommer ihåg sången.
Och sen så gick de ända upp till spelmanstolen då, och börja på att spela. Men då avbröts de många gånger av musikåren som de skulle spela. Och så var det full fart hela kvällen.
Mm.
Ja. Det är då Iskällarbacken. Jag vet inte. Edvin var ju med och bostad i musiken.
Jaha.
Och han, de bostad också i Iskällarbacken.
Ja.
Och då ville jag att Edvin skulle försöka skaffa noter till den Iskällarbacken. Och det gjorde han i ett arkiv uppe på Ergon.
Ja.
Och jag fick de där noterna för att jag skulle ta dem med mig till Gimo. Men var de noterna tog vägen, det vet jag inte. Dum. Det var då det.
Ja. Kände pappa, farbror Edvin, tidigare än när...
Ändå Marta och han träffade sig.
Nej, Gerda och han träffade
sig. Ja, Gerda och han. Jo då.
Ja. Var bodde han då?
Han bodde på Långgatan.
Ja.
Längre upp mot södra. Och de var många syskon. Men hans pappa, Kalle Broström, han var ledare för musikåren.
Mm.
Han blåste, heter Eskonetten tror jag.
Mm.
Eskonetten var då heter det.
Ja.
Och han... Jo då. Och sen på Kristi Himmelsfärd, då spelade alltid musikkåren i trädgården mitt emot herrgården.
Ja.
Varje morgon. Eller på Kristi Himmelsfärd på morgon. Och då var vi ungar i farten och lyssna och hörde.
Och herrgårdens folk också deltog.
Mm. Och sen fick de här som blåste instrument när de fick komma på herrgården och få kaffe efteråt, minns jag. De var med i alla fall. Det sista jag hörde dem så var det 1914. Då hade Broncadier dött i Uppsala. Ja. Så han kom hem på kvällen. den 14 september då, tror jag. Och det var mörkt och musikhorn var och skulle spela för och gå för. Och det var betjäningen från Uppsala som skötte om alltihopa med hästar och vagnar och hästarna med svarta skynken. Vad heter det? Ja, de lägger på hästarna. Allting skulle vara svart. Och jag minns så väl. Då gick varma faller. Och så gick skaran Bruksgatan och så upp till Herrgården. Och vände där och stod på trappan där på stora Herrgården. Och stod personalen uppställda. Jag minns särskilt de här flickorna, betjäningen, de var i vita förklund. Jag minns det så väl, stod där på trappan och ner och vagnen kom. Och så var musiken ända till kyrkan sen igen.
Och det var 1914?
14. Sen så på julen, ja. Eller 1914 på vintern. Då gifte sig Wachtmeister med en utav de här flickorna som hette Marianne. Det var hon som blev grevinna som blev sist med, gift med Marcus Wallenberg. Men vad heter det, systern då som blev gift med Wachtmeister? Jag minns inte.
Nej, jag vet.
Men det var förfärligt stort bröllop.
Ja, det förstår jag.
Förfärligt stort bröllop. Och ingen reda, utan allting fick gå på en höft. Det var små pojkar från Lövsta som blev uppmanade av betjäningen på Herrgården. Kom och hjälpa dem. Jo då. De började på bära ut spridflaskor ute i trädgården och dalle ihop. Och det var bara för dem att dricka och dricka hela tiden.
Ja, det var tider det.